Vi har samlats denna fredag för att dela ut domar, för att spå i framtiden, för att berätta sanningar. Alla fria svenskar är kallade till detta ting, vårt fredagsting. Varmt välkomna till detta fredagsting den 5 mars 2021. Det är avsnitt 25 i ordningen och ett extra varmt välkommen till er i södra Stockholm som jag vet har samlats i naturen idag för att lyssna till detta ting. Jag hoppas ni har en trevlig kväll tillsammans. Samlade här vid tinget är förutom jag, Dan Eriksson, också Magnus Söderman och Björn Björkqvist. Björn, vad kommer du tala om vid tinget idag?
Ja, jag tänkte tala lite grann om att vi lever i en dystopi och att man bara kommer långt om man är riktigt fräck.
Aha, det låter spännande. Magnus, vad har du tagit med dig?
Jag ska rikta mig till ungdomen och ge lite faderliga råd som går ut på i allt väsentligt att bilda gäng och ha kul.
Ah, det är alltså inte händerna på täcket.
Är du långt ifrån täcket.
Härligt. Men jag tänker ta plats här vid tinget först. Kära tingsdeltagare. Ibland behöver vi återkomma till ämnen här vid tinget som vi redan talat om. Eftersom att de dominerar så mycket av vår vardag. Och idag måste jag återigen tala om stölden av vår frihet och uppdatera er alla på läget här nere i germanernas ockuperade rike som går under namnet Förbundsrepubliken Tyskland. Ministerpresidenterna från de 16 förbundsländerna har nu återigen sammanträtt med överste Kucku Merkel för att besluta om en strategi för att börja öppna upp samhället igen. Efter att man med hot och våld låst in människor i sina hem, slagit sönder deras företag, skapat psykiska men hos dem för livet och berövat deras barn minst ett år av den mest fantastiska delen av deras liv. Avgörande för den nya strategin är det så kallade incidenstalet i din Landkreis, ungefär kommun. Alltså hur många nya positiva test man lyckas få fram per 100 000 invånare de senaste 7 dagarna. Och ut efter det här har man en 5-stegsplan. Samtidigt ska man ordna så att alla medborgare och boende i Tyskland ska testa sig en gång i veckan. Vilket är en oerhörd upptrappning av testandet mot tidigare, vilket som vi vet kommer innebära högre antal positiva test. Eftersom de här testen erkänt ger massor av falska positiva resultat. Det är alltså inte belastningen på sjukvården som spelar någon roll längre, vilket man påstod i början av den här maktstölden, utan hur många positiva test man kan skaka fram, oavsett allvarliga, lindriga eller inga symptom alls. Som referens kan sägas att just nu ligger incidenstalet över hela landet på 65 och i den landkreis där jag bor på cirka 120. Nu på måndag den 8 mars, kvinnornas dag, hurray, så går vi in i steg 2. Och då öppnar boklådor och blombutiker igen med max en kund per 10 kvadratmeter i hela landet. Steg 3 beror på om det här incidenstalet ligger under 50 i din landkreis eller kommun. Då kan man också öppna andra butiker igen, även där med max en kund per 10 kvadratmeter. Och man tillåts också idrotta utan kroppskontakt utomhus med max 10 deltagare. Om incidenstalet istället ligger mellan 50 och 100, då får butikerna öppna med förbokningar. Alltså, du ringer och bokar en tid för att besöka butiken och sen får butiken ha max en kund per 40 kvadratmeter butiksyta. Vad gäller idrottande utomhus får max 5 personer delta och de får komma från högst 2 hushåll. Och självklart får ingen kroppskontakt förekomma. Då väntar kraftiga böter. Om incidenstalet är över 100 fortsätter lockdown. Steg 3 är som tidigast 14 dagar senare efter att man har nått steg 2. Och det förutsätter att din kommun de senaste 14 dagarna har ett genomsnittligt incidensvärde under 50. Och då ska uteserveringarna få öppna och kontaktsport tillåts utomhus, men bara sport utan kroppskontakt inomhus. Om incidenstalet de senaste 14 dagarna genomsnittligen legat mellan 50 och 100, då får uteserveringarna öppna för förbokningar. Och alla som vill äta där måste kunna visa upp ett dagsaktuellt negativt snabbtest. Är incidenstalet över 100, fortsätter lockdown. Ytterligare 14 dagar efter att man har nått steg 3, vilket alltså kan röra sig om många månader framåt för stora delar av landet, så är det dags för steg 5 som, om incidenstalet senaste 14 dagarna ligger under 50, ger rätt till utomhusaktiviteter med max 50 deltagare. Och om incidenstalet ligger mellan 50 och 100, ja då ska butiker få öppna för max en kund per 10 kvadratmeter utan förbokning. Är incidenstalet över 100, fortsätter lockdown. Jag tror att vem som helst som hör det här och som vet hur de här testerna fungerar förstår att den här strategin lägger grunden för den eviga lockdown. När politikerpacket träffas nästa gång den 22 mars kommer de konstatera att talen stiger. Redan nu varnas det i tyska medier för två nya mutationer, den så kallade New York-mutationen och Kalifornien-mutationen. Man kommer hävda att vaccineringen och vaccinpasset kommer vara vår enda väg ut ur lockdown. Samtidigt kommer rapporter från läkare att det tryck som har varit på intensivvården i perioder framförallt varit ett invandrarproblem. Dr. Thomas Fosshar, överläkare vid lungkliniken i Moer, menar att 90% av alla svåra IVA-fall består av människor med så kallad invandrarbakgrund. Och att över hälften kommer från de muslimska områdena i världen, trots att de utgör mindre än 5% av den tyska befolkningen. Chefen för Tysklands motsvarighet till Folkhälsomyndigheten, RKI, Lothar Wieler, har bekräftat att han också uppfattat siffrorna så, men klargjort i ett digitalt möte med läkare och politiker att ämnet är tabu och inget som bör talas om, då det skulle kunna leda till rasism. Ali Ertan Toprak, som är talesperson för det förbund som samlar alla invandrarföreningar, känner till problematiken och säger att lösningen är att tyska tv-kanaler måste börja sända mer på arabiska och turkiska. Jag vet inte om det är vad Toprak menar, men det låter som att han försöker säga att utlänningar är för dumma för att fatta att man inte ska hosta mormor i ansiktet. Om så är fallet så är nog språket det minsta problemet. Det finns så många saker att säga här, men framförallt känner jag mig maktlös. Jag vet att människor kommer välkomna vaccinpass eftersom de törstar efter lite återvunnen frihet och inte ser några andra vägar. Jag vet att vi människor snabbt vänjer oss vid nya förhållanden och att politikens förtryck kommer fortsätta så länge vi tillåter politiker att bestämma över våra liv. Och finns det något den moderna skräpmänniskan älskar så är det att lägga över ansvaret och därmed makten över deras egna liv i händerna på någon annan. Jag är arg. Jag är frustrerad. Jag vill bara ut och skrika och dela ut södermanska torpare till varenda idiot som någonsin röstat på sossar eller kristdemokrater eller något annat pack. Men jag vet att det inte tjänar någonting till. Därav maktlösheten. Jag kan bara hoppa upp på tigen och se världen brinna. Men jag ska skratta när den gör det. Jag sörjer inte ens västerlandets undergång längre. Jag välkomnar den. Vi bevisar gång på gång att vi är livsodugliga, fega egoister och en sådan civilisation kommer aldrig kunna nå stjärnorna. Min dom den här veckan blir alltså till viss del mot den västerländska civilisationen. Men kanske behövs den inte. Den har nämligen dömt sig själv till döden. Men min dom denna vecka blir också mot de fria svenskar och europeer som vill se en framtid för vår ras. Domen över oss är att bevara en gnista och föra den vidare till nya generationer så att den en dag kan flamma upp, sluka världen och kittla universum under fötterna. Tack.
Mm, Björn Björkqvist, det där var ord och inga visor från Dan Eriksson. Vad tänker du kring det?
Ja, var ska vi börja? Jag har väl inga direkta invändningar mot vare sig dom eller anförande till att börja med, kan jag säga. Det var hårda ord, men berättigade ord, får man ju säga. För jag kommer så småningom till mitt anförande. Då har jag försökt tona ner mina arga angrepp mot hur jag känner för etablissemanget. Men det är rätt riktat, får man ju säga.
Mm.
Vi har en politiker pöbel av sällan skådat slag som håller på att ta ifrån oss allt.
Mm. Jag körde bil i morse på väg hit till inspelningen av tinget, och då kom jag att tänka på en låt från Lanser med en refräng som går ungefär: jag älskar mitt folk men jag hatar denna stat. Och jag tänkte att nej, jag hatar mitt folk och jag hatar denna stat. Det var min version av det, för jag är så väldigt arg på AB Sveriges lojala. Och det här klivet från att acceptera eller se svenskarna som en enhet och istället se det unga folket som kliver fram, de fria svenskarna, alltså de som är med på att vilja få till en förändring, den blir bara tydligare och tydligare efter det här i Vetlanda, efter de här coronastängningarna och hur människor agerar och reagerar. Så det är svårt att behålla den här andra känslan. Jag tänkte på det, att det finns ju de som förespråkar det och säger att man måste älska sitt folk för att kunna agera. Det här är svårt, va? Men det här är sånt som vi måste hantera allihopa. Men i sak så är det ju en evig lockdown som Dan pratar om och som han kommer leva mitt i. Den kommer komma hitåt också. Och det kan man nästan säga då med 100% säkerhet, just på grund av hur de mäter. Och det på grund av, och det är viktigt att understryka, ett virus som, om du är 80 år eller äldre, har 99,8% chans att överleva. Det är vad det är, va? Och de här nya mutationerna kan vara lite som där. Men fortfarande så ligger hela mänskligheten i princip på en sån 99% chans att överleva. Eller kanske inte. Kanske är det här Guds gåva till västerlandet. Och vi gör allt vi kan för att kasta tillbaka den ansiktet på dem. Genom de sätt vi agerar, beroende på andra aspekter som har kommit i dagen men tystats ner. Jag vet inte. Men att göra sig redo för en evig lockdown, ja, det får man nog göra.
Mm. Ja, och den kommer vara evig på så sätt att allting har en brytpunkt. Rent filosofiskt så kan vi prata om evigheten, att allt kan hända, eller kommer hända ifall allt pågår tillräckligt länge. Men det är ju det system man nu bygger in i, och liksom prejudikat man skapar för hur man ska agera är det värsta jag har upplevt under liksom den tid som jag har följt politik. Och jag har sett många inskränkningar av människors frihet. Jag har vänner som har fängslats för att de har sålt CD-skivor. Som har fått sina barn tagna utav liksom en repressiv stat. Jag har sett alla de här sakerna ske. Men det här är nivåer som man inte ens kunde föreställa sig. Det är som att vi själva gick på lite grann lögnen om demokratin och liksom att vad vi lever i för någonting. Att det här, sånt här skulle väl inte kunna hända.
Mm.
Och som sagt, när vi... Så här, jag förstår, om man har studerat hur massan fungerar, om man förstår liksom hur vi människor anpassar oss till olika miljöer, det är vår styrka. Men det är också det som gör att människor kommer gå med på alla de här sakerna. Man pratar ibland om den här kokta grodan och så vidare. Och vi har ju länge fokuserat på att prata om invandringsproblematiken. Och hade du tagit en svensk från 1961 visat honom invandringens konsekvenser 2021, så hade han aldrig tyckte att det var en bra idé. Men samma person, om han fortfarande lever nu, går och röstar på sossarna eller moderaterna eller något av de pack som har skapat det eller sådär. För att man har kokat grodan. Och det är samma sak när det är den här lockdownen. Och för att det som händer nu, och jag märker det på folk jag talar med, även de som liksom är skeptiska till alltihopa, det är att de är så himla glada för att nästa vecka så kommer man kanske kunna gå och handla blommor.
Ja.
Det är liksom, och det är som att politikerna har gett oss någonting.
Ja, men
det är en otrolig psykologisk mekanism det där.
Nej, jag såg precis nu faktiskt, Marcus Oscarsson har ju gått och blivit en av de mest regimlojala journalister vi har i Sverige. Han går ut här på Facebook nu och berättar om att det ska hållas en olaglig demonstration i Stockholm i helgen där man ska protestera mot coronalagarna. Och hans, ja, dels så citerar han då lite från tidningen Mitt i, och där polisen då berättar att de är förberedda, de ska upplösa den här demonstrationen om de försöker. Men Oscarsson är inte nöjd där, utan han går vidare här och säger att på Facebook har 1100 personer meddelat att de ska delta i olagligheterna. Huruvida Facebook avser att bidra till den olagliga demonstrationen genom att fortsatt godkänna annonseringen framgår inte. Det är alltså en direkt uppmaning att Facebook måste dessutom ta bort det här. Ingen ska ens försöka tänka tanken på någonting som inte stämmer överens med nedstängningen av samhället. Och det är ju där vi står. Alltså det finns bara liksom förbud, censur. Det är det enda de här människorna har att gripa efter. Och jag vet inte, man är ju härdad, men man är ändå lite chockad över allt man ser.
Men en annan aspekt av det är ju det jag ser från USA framförallt. Jag följer ju mycket det som händer där. Och där pratar man ju redan om stora mediehusen och egentligen alla opinionsbilder och liknande. De säger det att, men vart 17 hörni ni, alltså influensan är ju borta och fan folk är inte magsjuka och sådär. Det är dags att vi tar vårt ansvar som samhällsmedborgare och bär mask jämt på vintern. Alternativt under de säsonger som Fauci och grabbarna säger är farliga. Så att det de efterlyser på bred, alltså väldigt bred front, och det som kommer komma såklart, det är att staten ska gå ut då varje år med att okej, nu är det dags för munskyddstvång, social, alltså så här distansieringen och hela den biten, och ja, vem vet, kanske till och med lockdowns beroende på grund av flunsor, förkylningar, magsjuka och liknande. Vilket jag menar, det tillsammans med de här nya forskningsrönen som säger att västerländska män, deras spermier kommer vara borta om 20-30 år, kanske. Tar du allt det här tillsammans, då inser vi att det är en dödsdom över västerlandet och de som bor i västerlandet till stor del, inte alla naturligtvis, men det är också en dom över hela världen, för att den kommer kastas ner i en avgrund som sällan har skådats som ett resultat av detta. Och är man troende så kan man ju nästan tro att en onde styr på den här planeten, va? För att det här är allvarliga saker.
Ja, alltså titta också på resultaten i till exempel Italien förra året, där man alltså ser en minskning på typ en femtedel i barnafödande, eller graviditeter. Alltså vi talar om ett land som redan har några av Europas lägsta födelsetal, som nu blir ännu lägre. Och vi får se hur det startar ut i andra länder, men det kanske fanns någon sån här naiv tro om att, ja, men när vi alla står inlåsta, då måste väl åtminstone sexas lite, va? Måste väl bli barn. Snarare är det ju så att människor är gravt deprimerade, och jag kan inte släppa liksom perspektivet från barnen. Dels har jag två barn själv här när vi bor här i Tyskland, men alltså min son går i första klass, han har berövats det. Jag har minnen från första klass. Det var liksom, det är så mycket som händer där, första gången man frågar chans på en tjej när man lär sig vad det där är, och det är liksom man får på kompisar som inte bor liksom direkt granne med en, som det är när man är som allra minst. De har tagit ifrån barnen allt det där. Och han får inte börja med någon idrott. Det är den åldern då många börjar med idrotter. Allt det har varit nedstängt i ett år. Barnen får inte idrotta och lära sig nya vänner. Vi kan inte gå på bio, vi kan inte gå på teater. Vi kan inte, alltså, han får inte träffa, rent juridiskt får han inte träffa mer än liksom en person från ett hushåll samtidigt. Och så här ska de fortsätta då, samtidigt som de ska trycka ut de här testerna, man ska testas en gång i veckan. med sådana här så kallade snabbtest. Mm. Och det säger sig självt, om du testar 83 miljoner människor varje vecka, lycka till att du ska hitta färre än 50 av 100 000 som har spår av vad som kanske kan vara det här nya coronaviruset.
Ja, men det kommer inte ske. Det kan inte ske. Och som sagt, som du sa, någon gång kommer en brytpunkt, till vad vet vi inte. Men det vi har, och jag känner med er i Tyskland verkligen, och tänker då att min son kan gå på idrott under vissa för så här, ja, de har vissa man måste göra sig och så. Han kan gå i skolan, han kan fråga chans, han får träffa, de får leka. Men då har jag folk som kallar sig nationalister och andra konservativa som sitter och ropar efter nedstängningar. Svenskar som vill ha det precis som du har idag. Många, och de blir fler. Vilket betyder att den populistiska sosseregeringen kommer att göra det. Genomföra det på olika sätt och vis. Om de får liksom för mycket tryck mot sig. Sverige var ett föredöme, faktiskt. Det man borde göra är att släppa loss på allting och bara skydda de absolut äldsta. Det är vad man borde göra. Och jag förutsätter att den nationalistiska oppositionen har den inställningen. Och jag förutsätter att civil olydnad och att skita i rekommendationerna när de kommer framöver med nedstängningarna, att de fria germanerna gör det. Det är det enda sättet att behålla sin egen friskhet i det här. 99,8% chans att överleva om det är över 80.
Ja, problemet med livet är att man alltid dör. Vi lämnar över tingsplatsen nu till Magnus Söderman.
Till ungdomen ska jag tala idag. Huruvida ungdomen lyssnar vet jag inte, men jag hoppas det. Jag misstänker nämligen att det delvis är fel publik som får ta del av denna föredragning inför tinget. De jag egentligen vill ska höra det jag har att säga, det är tjejer och killar i tonåren, såväl yngre tonåren som äldre. Men min förhoppning är att du som lyssnar, om du är far, mor, bror, morbror, farmor, farfar, ja, du förstår vad vi är ute efter, att du tipsar den unge om detta program, att du säger kom här, sätt dig ner, stäng av datorn en stund, eller snarare klicka in här och lyssna på detta. Eller så kan du berätta vad jag kommit fram till. Tidigare så har jag pratat mycket om mannaförbund och organisering underifrån. Detta har varit riktat till vuxna i allmänhet och män i synnerhet. Män, alltså inte pojkar oavsett ålder. Mannaförbunden är fortsatt viktiga, och om du inte är medlem i ett ännu så ser du till att bilda ett eller att tacka ja till ett erbjudande du kanske fått. Men om du är ung då, tonåring, ja, allvaret i ett mannaförbund är inget för dig. Vare sig allvaret eller ansvaret. Vi ska inte lägga för mycket på våra ungas axlar. Speciellt inte idag, i denna tid. Förr i världen var du man innan du fyllt 20. Idag blir somliga aldrig män, hur gamla de än blir. Jag brukar säga till min egen son att han inte ska växa upp för fort. Jag brukar bita mig i läppen när han är så där extra barnslig i butiken. Eller man tänker att herregud, du är ju snart tonåring. Du kan ju inte bete dig så här. Men jag biter mig i läppen och tramsar med ibland. Mest för att jag vill att han ska vara barn så länge det bara är möjligt. För när väl klivet är taget in i vuxenvärlden via ungdomen, så kommer barndomen inte åter. Men när det är dags, så är det dags på allvar. Och det varje svensk ung kille och tjej måste göra är att finna sitt sammanhang, sitt gäng, och leva lite farligt ett tag. Till och med Amish-folket, som jag återkommer till med jämna mellanrum, begriper det här, och de erbjuder sina unga någonting som heter rumspringa. Då de strikta ja, riktigt strikta reglerna i Amish-samhället inte följs lika strikt. Perioden pågår under ungdomstiden och avslutas med att den unge mannen eller kvinnan antingen döps in i församlingen eller lämnar den. Jag vill inte här lägga för mycket tid på att försöka välja subkultur åt dig som lyssnar. Jag var själv skinnskalle och tycker nog att en hel del av det livet ändå var riktigt roligt, lärande och härdande under en kortare ungdomstid. Naturligtvis så gick det ganska illa för en del också, men ja, i alla fall. Det finns andra subkulturer idag. Jag är inte ens så säker på att den skinnskalle subkultur som finns runt om i landet är någonting som jag själv hade attraherats av. Jag har inte, så att säga, koll på det. Men det finns andra idag. Vem vet, kanske hittar just du och dina vänner på en helt egen som fungerar för er. Det viktiga är gänget och bara delar av innehållet i vad ni gör avser jag att ha synpunkter på här. Och de synpunkterna är som följer. Kamratskap genom glädje och delade utmaningar. Som skinnskalle handlade det om att festa, lyssna på musik, hänga tillsammans och försvara sin plats. Sin helikopterplatta, eller Lilla torg i Stockholm, eller den här delen av stranden i Kallhäll, vad det nu kan ha varit. Och jag minns att vi hade kul. Vi pratade om sånt som ungdomar pratar om. Det rörde sig mycket tjejer hos oss, vilket för en ung man var riktigt trevligt. Och vad gäller utmaningarna så handlade det om slagsmål med rödingar, utlänningar, samt att jävlas med snuten ibland. Att härja så där lite lagom. Det handlade om att leva farligt lite grann. Att skapa lojaliteter och att råka lagom illa ut. Naturligtvis finns det de som råkar riktigt illa ut. Men det gör det i alla sammanhang. Och vi kan inte någonsin acceptera idén om att vi måste anpassa oss efter just de värsta scenarierna hela tiden. För då kan vi ju lika gärna stänga oss inne för evigt. Så det är en av de aspekterna. Kamratskap genom glädje och delade utmaningar applicerat på hur den populära kulturen ser ut idag, som jag inte har någon aning om själv. Svenskt ska det vara. Gänget ska vara etniskt svenskt, såklart. Ni ska hålla ihop och hålla hårt på det här. I nästan alla fall när svenska ungdomar, eller vuxna för den delen, råkar illa ut så är det för att de är ensamma eller för att de inte förstått att de inte är vi. Det vill säga att de, motståndaren, gänget på andra sidan gatan, de där som tittar på det i kön till bankomaten eller vad den är, att de inte förstår att de är inte vi. Vi är inte de. Svenskar är en sak, europeer är en sak, främlingar är någonting annat. Och de har inte begripet att vi måste segregera. Och det är här som är grundtanken i att svenska det vara. Ditt gäng ska vara svenskt, bestå av svenskar. Jag säger inte att ni måste gå på någon form av korståg mot alla utlänningar. Jag säger att ni ska hålla ihop som svenskar och ta hand om varandra. Toxisk maskulinitet. Kör på för Guds skull. För oss, alltså en annan när man var liten, så var hjältarna Muskelberg som Rambo, Conan och Rocky och allt vad ni vill. De var vita, de var stenhårda, de var macho. De var blodtörstiga hjältar som skrattade åt faran och slog en kamel på käften. Jämför det med dagens slätstrukna töntar, Marvel-hjältar med kostymer eller sådana där soja-pojkar-kroppar i många fall. Omfamna det toxiskt maskulina och skäms inte för dig. På den vägen är det. Ungdomsgäng som mäter sig mot varandra, det är inget nytt och det är inte särskilt mycket farligare idag än tidigare. Faktiskt inte när man tänker efter. Jag menar inte att man ska bli ett kriminellt gäng som ägnar sig åt organiserad brottslighet. Om du tror det så missuppfattar du mig. Därtill, det är farligt. Nej, det handlar om att hålla ihop, inte gömma sig. Att vara stolt och svensk och hänga med likasinnade. Det handlar om att vara tuff. Försöka vara tuff. Hålla huvudet högt. Impa på brudar. Ställa till det för sig en del. Skaffa sig några R. Det handlar om att ha kul, få stryk och ge stryk, att känna blodet rusa, segerns sötma och nederlagets bitterhet. Endast så förbereder du dig för framtiden. Summa summarum. Ungdomar måste pushas till att bilda gäng och föräldrar, syskon eller vad vi nu är måste tillåta dem att leva farligt, uppmuntra dem till det utan att de kanske riktigt förstår att vi gör det. Det är en av de strategier som krävs. Och vi kan inte kräva det allvar eller ansvar som ställs på vuxna. Vi måste låta dem leva farligt, ha roligt, ställa till det för sig. Men vi måste också se till att erbjuda vägledning. Vilket exempelvis det fria Sverige kan hjälpa till med. Med det så överlämnar jag åt en allmän diskussion.
Ja, en intressant sak är ju att när vi har talat om liksom vilken väg människor behöver ta i livet och vi har pratat om fallgropar och liksom fel som vi själva har gjort, så har vi ju gjort det utifrån ett perspektiv där vi redan har haft vår ungdomstid. Vi har redan haft vår leva farligt och lära sig på vägen tid. Och jag tror inte att det är inte en fas du riktigt kan hoppa över. Men det är väldigt lätt att när man själv är förbi den, eftersom att den naturligt är, det är både, man gör både rätt och man gör fel. Och det är en del saker kanske man tänker att man hade velat ha ogjorda. Så men att tala till ungdomar utifrån det perspektivet när man redan är klar med den delen av sitt liv, jag tror att det blir fel. För att den går inte att hoppa över. Man måste göra de erfarenheterna själva. Jag har sagt det här förut, att jag, när jag hör om människor som är vuxna idag och som aldrig har varit i ett slagsmål, så jag tycker synd om dem. Jag kan knappt sätta mig in i hur det är, men det är ju någonting som saknas. Det är en erfarenhet av att veta vad din egen kropp och ditt eget psyke går för. Jag minns första gången jag fick stryk i ett slagsmål och jag insåg att det var inte så farligt. Och sen dess har jag, när man har hamnat i de situationerna, varit betydligt mindre rädd än vad man var första gången. Det är som att de ärren det gav mig bara stärkte mig. Och det är någonting. Det är svårt att framkalla det och framtvinga det hos människor, men jag tror att det är en erfarenhet som man har nytta av i livet.
Ja, jo, absolut. Jag tänkte ju säga att jag har ju aldrig varit ung, så att jag har ju inte gått igenom det här, men det vore ju inte helt sant. Och det är lätt att glömma när vi står och pratar så här, om man tänker på sina tidiga slagsmål och tidiga fyllor. Så är det ju klart att man har hunnit med en och annan sån där grej. Jag kommer ihåg någon sån liten, någon experimentell period där vi skulle se hur mycket vi kunde dricka. Och det var ju så här, man tippade i sig liksom en 75 på sin lilla 45 kilos kropp och låg ju och spydde hela natten sen. Och alla tyckte det var ascoolt när man kom tillbaks efter helgen. Liksom att, fan, du fick i dig hela flaskan. Så bara, jag vet inte. Fick jag det? Fan, vad grym jag är. Så vart man ju hjälte en vecka framåt. Ja. Tills någon annan knäckte det liksom och fick i sig en 75a och två öl.
Mm.
Det är ju klart att jag skulle ju inte rekommendera det för mina barn. Men jag skulle ju inte heller bli helt vansinnig om barnen i tonåren kommer hem och luktar sprit. Liksom. Det är ju en period man måste passera.
Mm.
Ja, men och sen är det ju viktigt att man kommer ur den perioden också. Och saken är att om du har ett gäng när du är ung och ni får göra dumheter ihop och så vidare, så några av er kommer hålla, liksom, ni har ju byggt ett visst band som förhoppningsvis också kan hålla när ni blir vuxna och liksom behöver ta ansvar. Och där är ju det här viktiga, du nämnde det, Magnus, att det behövs vägledning.
Mm.
För att och det behövs, alltså, för att det behövs en viss typ av tolerans när människor är ungdomar för att och de måste få göra sina egna misstag. Men också alla sina egna upplevelser och så vidare. För allt är inte misstag och negativt som sker i den åldern. Men sen måste det finnas vuxna män som kan agera förebilder och så, som kan peka in en på rätt väg i livet. Och på grund av liksom hur vårt samhälle ser ut idag och liksom att vi har blivit väldigt sekulära och så saknas ju många av de här tidigare initiationsriterna in i vuxenlivet som har funnits liksom finns i alla religioner och samhällen, och det har man ju då ersatt med det väldigt mekaniska: du fyller 18, nu är du vuxen, här har du ditt röstkort typ, alltså då är du vuxen, du får inte handla sprit visserligen, men du är vuxen, och det är ju inte alls någon initiationsrit i det, och där det liksom är tydligt att du går in som ungdom och kommer ut som vuxen. Och den där behöver vi återväcka och återskapa.
Ja, men jag tänker ju själv när man var ung så där, du vet, när man gick där med polarna och så bröstade man, kom det någon snygga brud där, man bröstade upp så skulle liksom imponera och så där. Och ja, men man hamnade i olika härningar och ja, vad det kan ha varit. Ja, allt det där var ju positivt. Sen fanns det aspekter av det som var negativt. Och vissa av dem som man umgicks med, de finns ju inte mer för att de söp ihjäl sig eller hamnar i tyngre missbruk. Kan vara allt möjligt som blir liksom resultatet. Och där gäller man att, det gäller som sagt att hålla koll som vuxen naturligtvis. Jag här hemma säger, jag tycker att alkohol är skit. Och jag säger det till grabben. Och det är klart att man kommer hålla ögonen öppna och sådär, speciellt när man vet hur man själv var efter Björns lilla berättelse här. Men icke förty så får vi inte bli någon form av liksom tokstollar som sådär, nej du måste bara liksom, nu ska det bara göras armhävningar och så vad det nu kan vara, utan jag är lite inspirerad av Henrik Jonasson, den här vår skribent i Nationalisten, som hade ett samtal med Jalle Horn här för inte så länge sedan. Just om det här med glädjen i kampen och att vi måste liksom, ja, försöka omfamna den och inte bli för rigida. Det fick mig att tänka på det här också. Sen vill jag bara säga några få ord om det här med farligheten. Jag har själv stått här och så här, ja, men det är klart att när vi var ute och härjade så var det inte lika farligt som idag. För idag har de ju skjutvapen och oj, oj, oj. Det är jävla gammal gubbstrutssnack. För att om du tittar på, ja, men jag har barn liksom, jag är ängslig för min egen sons väl och ve. Det är ju det handlar om. För tittar när man själv är ute, Dan har de skjutit efter, jag har sett knivar blixtra, jag vet inte vad Björn har varit med om. Men tittar du ännu längre tillbaka och lyssnar på de gamla sångerna om hur de kommer med liar mellan socknarna och försöker slå ihjäl varann för att, därmed du bor i Hova din jävel, nu ska vi sticka dig. De sjunger om hur de kommer, då har du stora slagsmålet vid Tegelbacken, där kommer kararna med knogjärn och djävulstyg, va?
Så de går ju hem innan de har börjat slåss.
Ja, där blir det ju inget slagsmål. Och många gånger blev det ju inte det. Och visst, det finns en aspekt av att det är främlingar på vår mark.
Men, ja, men där har vi också
vad vi har slagit varann sönder samman.
Jo, men just för att det finns främlingar på vår mark och som är så, också har en väldigt främmande inställning till slagsmål och sådär, där liksom det har förändrats. Det gör ju ännu viktigare att bilda gäng och hålla ihop. Och att faktiskt göra en del saker som skapar ärr, men som gör att du blir starkare och modigare. Vilket ofta blir resultatet. Jag har, som sagt, många av de saker som man kanske skulle akta sig för, men som man har gjort ändå, har varit erfarenheter som har stärkt mig framöver. Sen är inte det säkert, alltså som du säger, för en del går det illa, men det är livet. Jag vet inte liksom hur vi ska komma ifrån det. Människor är, och det kan vi tacka gudarna för, människor är inte perfekta och likadana och stöpta i samma form, och allt kommer inte gå exakt som man har tänkt sig. Fy fan vad tråkigt det vore. Så är det, och vi får, för dem det går illa, de får vi sörja, de får vi försöka hjälpa om det fortfarande finns möjlighet. Men vi måste också tillåtas leva, och framförallt måste vi tillåta våra ungdomar att leva och göra de erfarenheter som behövs för att kunna bli män.
Jo, men i det här så finns det ju också, alltså, dels måste det ju finnas goda vuxna förebilder. Jag vet ju själv när man var 15-16, alltså, man hade ju några vuxna i ytterkanten av sitt gäng. Liksom. Och det var de som handlade ut åt den och det var de som var med och söp. Och ibland så låg de med någon som var i ens egen ålder. Och det var ju sådana människor som aldrig hade vuxit upp sen utan fortsatte. Och man ser dem än idag. Jag vet ju folk som jag umgicks och festade en del med som fortfarande sitter där och festar med de som var i den åldern vi var då.
Mm.
De är liksom 45 nu men de festar fortfarande med 15-åringar för att det är den nivån de har fastnat på. Det är ju inga förebilder. Utan förebilder ska ju också vara lite fördömande, vara lite hårda. Man ska ju inte bara vara accepterande för att det här ungdomsåren är ju också ett test. Man testar gränser, man ser hur långt kan vi gå, hur kan vi förflytta. Och då ska det ju finnas vuxna som står där och liksom säger att det här är inte okej. Sen ska man ju ändå visa liksom kärlek och förståelse och allt det här. Men det måste ju ändå vara liksom ett stopp.
Mm.
Bete dig, skärp dig.
Mm.
Annars så blir ju de här människorna de som sen är 45 år och sitter och festar med de här 15-åringarna.
Ja, men det är de där, ska, jag vet vilka du menar och jag känner till sån också. Vi hade också dem. Don't be that guy. Liksom. Det är ett råd. Men de ska ju ha stryk. De jävlarna. Alltså 45-50 bass som sitter där med liksom 14-åriga brudar och killar. Och de ska ha stryk. De ska ju, där är det upp till männen att gå hem till dem och ta och trycka upp dem mot väggen och säga att nu passar du din jävel. För det blir ju så att säga vår roll i det hela. För att på så sätt kunna rädda dem från de här jävla. Och i många fall är det också rena predatorer som har en helt annan baktanke. De jävla asen ska man ju komma till rätta med.
Då lämnar vi tingsplatsen till Björn Björkqvist.
Tack. Jag vill först bara snabbt konstatera att vi lever i en dyster tid. Samtiden är som tagen ur en dystopi, eller snarare ur flera dystopier. Ett nytt, obehagligt och vidrigt dåd skakar Sverige. En afghansk man försökte döda människor i sin väg. Om det var alla människor i sin väg eller utvalda människor i sin väg vet vi inte just nu. Hur han valde offren är oklart. Vi vet inte heller vilka motiv som fanns, om det ens fanns några motiv. Men vi vet att i samma stund som nyheten kablades ut så satte propagandamaskineriet igång hos massinvandringens förespråkare. För borta är en tid då de hade förnuft nog att hålla tyst när sånt här hände. Eller förnuft handlar det kanske inte heller om, utan borta är den tid då de kunde strunta i såna här dåd. Innan internet så hade tidningarna god tid på sig att formulera sitt händelseförlopp. Bristen på konkurrens hade gjort att man inte behövde berätta att gärningsmannen var utlänning till exempel. Man kunde lugnt sitta ner och invänta en bra story. Det här har internet förstört. Nu vet tidningarna att de måste vara snabba med information om de ska behålla sin relevans och därmed få så många som möjligt som går in på deras sidor och ser deras annonser. De vet att alternativmedia frustar dem i nacken. Berättar inte gammelmedia att det rör sig om en utlänning så gör alternativmedia det. Och gammelmedia tappar än mer förtroende. Man skulle kunna tänka sig att denna plötsliga öppenhet skulle förändra mycket. Delvis har det nog gjort det, men i det stora hela så rullar det på som vanligt. Stefan Löfven hade nog inte brytt sig om att kommentera dådet som främst hade varit en lokal angelägenhet innan internet. Men nu tvingades han ta bladet från munnen. Man skulle kunna tänka sig att det hade varit en något slak och moloken minister som trädde fram för att prata om det här, men det var det inte. Statsministern förklarade att gärningsmannen ska straffas och passade på att tacka polis och sjukvård för en fantastiskt bra insats. Under den efterföljande frågestunden från media så förklarade statsministern att citat, Sverigedemokraterna är ute och spekulerar. Vi gör inte det. Och det här är inte en migrationsfråga som Sverigedemokraterna vill göra det till. Istället så förklarade han att, citat, nu ska vi sätta fokus på att ställa gärningsmannen inför rätta, slutcitat. Kan ni tänka er en sådan falskhet? När en fritös började brinna i en källarmoské i Eskilstuna så förklarade samma statsminister att det var ett avskyvärt dåd. Han sa, det här är avskyvärt, ett avskyvärt dåd. Vi kommer aldrig någonsin att tolerera den här typen av brott. Människor som ska utöva sin religion ska ha rätten att göra det. Då var det viktigt att gå ut direkt. Man skulle inte vänta eller dra slutsatser eller blanda in politik. Att prata om invandringspolitiken, vill jag hävda, är det enda relevanta just nu. Det här var inget dåd mot det fria samhället som Märta Stenevi påstod. När Annie Lööf, Stefan Löfven, Märta Stenevi och alla de andra ansvariga politikerna går ut och fördömer så ekar det här falskt. Ett avståndstagande som inte resulterar i att de för en sekund funderar över sitt eget ansvar är inget avståndstagande, det är inte värt någonting. När media och politiker nu lite försiktigt börjar hylla polisen för sitt agerande så är det alltså samma poliskår som har haft koll på den här mannen men inte kunnat slå larm eller ana att han skulle göra något sånt här. När media och politiker nu lite försiktigt börjar diskutera mannens psykiska ohälsa så ska man också komma ihåg några saker. Det här är samma politiker och journalister som brukar säga att Sverige har världens bästa vård och gång på gång bortförklarar man invandrar brottslighet med att det är vården som har missat att gärningsmannen mådde dåligt. Sverige har världens bästa vård utom de otaliga gånger då det är vårdens fel att invandrare löper amok på våra gator. Vår poliskår är bäst i världen utom när det kommer till att hålla koll på kriminella. Vad fan får jag för pengarna är en ständigt legal fråga. Man kan tycka att politikerna borde bestämma sig. Har vi världens bästa eller världens sämsta vårdsystem? Har vi världens bästa eller världens sämsta poliskår? Är det viktigt att vänta på polisens långsamma utredning i alla dåd? Eller gäller den regeln bara när det är invandrare som begår brott? Politiken genomsyras av falskhet. Politikerklassen är genomfalsk. Och vi accepterar det. Hemma i stugorna så sitter människor och lyssnar på politikerklassen och deras journalister. De jublar när statsministern åker till Trollhättan för att en ung svensk har huggit ner invandrare. Han visar ju handlingskraft när han genast gör fördömande uttalanden. Men när samma statsminister inte ens bemödar sig att lämna Rosenbad och gör uttalanden om att man inte bör diskutera ärendet innan polisen är klar med sin utredning så jublar samma människor. Åh, vad eftertänksamt! Han tar minsann avstånd, men han vill vänta. Han är så duktig. När Nordiska motståndsrörelsen förstör roséminglet för journalister och politiker genom att också befinna sig i Almedalen så rusar statsministern ut och startar en utredning för att förbjuda partiet. Så här kan vi inte ha det! Vi måste få ha vår firmafest i fred utan störande inslag. Handlingskraft! Ja, det är bara förnamnet. Men när en afghan försöker hugga ihjäl otaliga svenskar så berättar han att han är lite ledsen. Och inga sådana här brott ska vara okej. Och det får inte stoppa det öppna samhället. Öppenheten måste vara kvar. Som om det här vore en attack mot öppna gränser. Det här är de öppna gränsernas attack mot det svenska folket. Dit jag vill komma är att den som ger sig in i politiken för att förändra står inför en gigantisk fiende. Den som tror att idealism och sanning är honnörsord som man kommer långt med kommer stå där och se väldigt snopen och utbränd ut. För det finns ingen sanning i politiken. När Centerpartiets Ola Spännar reagerar mer på att människor kräver att Annie Lööf tar ansvar än att det har skett ett vidrigt dåd så visar det här vilken nivå de här människorna ligger på. Det kan gråtas över brinnande fritöser och finns det svenska gärningsmän så är det väldigt viktigt att genast blanda in politik. Men fan ta den som ifrågasätter den politik som på riktigt skapar otrygghet, våld och terror i vårt land. Man ska stå och gråta över förintelsen av Kapitolium. Våld är så fel! Samtidigt som man hyllar Amaltea-mördarna och Black Lives Matters våldsvåg. Så, jag har inte direkt en dom utan mer en beskrivning av den situation vi befinner oss i. Might is right är inte bara ett litet rim som speglar vårt samhälle. Den som har makten har rätt. Sedan gäller det att inspirerat av Machiavelli bita sig fast till varje pris. med nyord och dubbeltänk, för att inte tala om förtryck och övervakning. Allt som hämtat ur Orwells 1984. Och räcker inte det här så får man söva folket likt man gjorde i Boyes Kallocain. Kallocainet, sanningsdrogen, är idag sociala medier där man lyckas få människor att skriva sina innersta tankar och sen kan sätta dem i fängelse för det. Eller så gör man som i Det sköna nya värld och trycker i folk Soma så att de ska hålla sig lugna. Soma som förvisso har bytt namn till dokusåpor. Som slutlig lösning finns ju alltid Fahrenheit 451, där staten åker runt och eldar böcker. Dessa böcker som jag nu har nämnt här, de skulle ju avskräcka. Men de tycks ha agerat inspiration för regimen, för politikeradeln. Det enda vi kan vara riktigt säkra på är att de som styr oss saknar skrupler. De kommer alltid att göra allt de kan för att bita sig fast vid makten och tvekar inte en sekund att offra oss. Och där står vi, och där lämnar jag ordet fritt.
Mm. Det är den här Vetlanda-historien är ju, för det första så är det såklart väldigt, väldigt tragiskt att 8 personer knivhuggs på öppen gata i Vetlanda. Men det är ju väldigt intressant, och du är inne på det här, att gå väldigt, väldigt fort innan fokus i medierapportering och i politiker och proffstyckares Twitterflöden ändras till att det på olika sätt är synd om förövaren. Man pratar om dels hans psykiska ohälsa, osäkerheten kring ett uppehållstillstånd. Man pratar om skuggsamhället som växer fram och vad kan vi göra för att minska utanförskapet. Det har varit fokus nu i de senaste 24 timmarna från media och politiker. Och man har såklart inte glömt bort, men man verkar helt ignorera att vi här faktiskt talar om en person som från början aldrig skulle varit i Sverige. När han kom till Sverige inte skulle fått vara kvar, men hölls kvar tack vare Annie Lööf och hennes gelikar med den lagstiftning som de driver igenom. Och som dessutom varit en känd problematisk bråkstake i Vetlanda. Men som ändå har kunnat löpa fritt på gatorna. Det är uppenbart att skulden här och blodet är på politikernas händer. Och därför är de så oerhört angelägna om att istället försöka flytta fokus till att det skulle vara synd om afghanen. Vilket det såklart inte är.
Jag kan bara för att understryka det så att lyssnaren verkligen förstår hur man resonerar. Vi minns ju alla Eliasson som frågade vilka trauma den där mördaren hade. Va? Och nu kunde man tro då att det här måste ju avskräcka. Att folk inte beter sig så här. Det gör de fortfarande. Fredrik Sjöshult i Expressen skriver nämligen följande om detta. Och jag ska citera hans slutsats. Ett kallsinnigt svar från Sverige på en vädjan om hjälp i form av asyl eller uppehållstillstånd kan göra att ensamvargen hämnas på samhället.
Mm.
Det är analysen från då gammelmedia. Det vill säga, i allt väsentligt, han hade rätt, den här gärningsmannen. Eller inte rätt kanske, men full förståelse från de här överlöparna vi har. Full förståelse för att de gör det här. Jag minns också i sammanhanget viktigt. Vi hade, jag kallar det för terrorsommaren, när vi hade många terrordåd i Europa. Efter den så har vi i princip inte haft något terrordåd. Men vi har haft en enorm ökning av vansinnesdåd.
Mm.
Där gärningsmannen har varit utlänning. Och från Frankrike, Tyskland, Spanien och så vidare har vi lärt oss att de här har mått dåligt. Det har varit en svår psykisk ohälsa som beror på, vilket Dan tog upp, att Europa inte har öppnat upp, gett de här allt de vill ha. Jag var inne på det här i början, att det är svårt att inte hata sitt folk. Och det gör jag inte, jag älskar de fria svenskarna.
Ja,
du stannar där. Talande. Mm, nej, men det är ju, och hela den här situationen, det finns ju många likheter också med det som jag tar upp innan, och den här kokta grodan och hur folk bara vänjer sig vid saker. Det här kommer för de allra flesta svenskar, jag tror många redan liksom glömt bort eller bryr sig inte. Och att de här typen av våldsbrotten, alltså där utlänningar begår våldsbrott i Sverige, att de fortsätter öka och drabba allt fler svenskar, verkar inte spela någon roll. Och det är klart att det gör en frustrerad, minst sagt.
Björn, du gjorde ju ganska snabbt efteråt en skärmdump på Twitter som jag tyckte var påfallande intressant. Vi ska komma ihåg det här, tänker jag. Försöka komma ihåg något sånt här ställe. Vetlanda, 24% räknade vi till, va, kunde väl undantas ansvar i detta. Om man nu säger att rösta på SD är att undantas ansvar. I övrigt så vill ju Vetlandaborna ha det så här. Och efter valet 2022 så ska vi se om de fortfarande vill ha det så här. För att om man bor i Vetlanda och röstar sossar efter detta, då för mig finns det liksom ingen återväg. Det är ju sinnessjuka människor. Jag dömer dem till liksom, det är ju bara skit, ärligt talat. Jag kan inte hitta andra ord. Jag är så trött på det här nu, va? Mm. Det är så här, ner i saltgruvorna med er. Alltså hoppas att de själva drabbas, inte deras barn, men att de själva drabbas riktigt jävla illa.
Jo, men det gör man ju. Samtidigt så måste man ju, det är en sån klassisk argumentation, jag tror Rudolf Kjellén är väl inne på det där, att man måste ju se sitt folk som, alltså som en kropp eller som en familj, och man ska ju inte springa runt och hata någon för att den liksom har hamnat snett. De människor som inte förstår bättre. Man
har de hamnat snett?
Sin bror det som liksom är lite sinnessjuk, utan man försöker ju liksom vårda den. Och när det framförallt handlar om en tillfällig sinnessjukdom så kan man ju tänka att förhoppningsvis så om en generation så är den här sinnessjukdomen borta och vi har friska människor. Mm. Jag försöker tänka så. Mm.
Ja, men alltså det är två saker här som jag reagerar på. Dels är det ju ingen kan säga att de inte vet. För det är, alltså, jag kan köpa att man säger det, de som inte gjorde motstånd 1975 och så vidare. Vi hade två tidningar, vi hade en tv-kanal, eller två tv-kanaler hade vi väl då. Men jag kan köpa det. Även om jag tycker att man alla har ett ansvar att ta reda på. Men jag förstår också hur människor är funtade. Men 2022, nästa val, eller 2018, eller 2014, eller 2010, man kan inte säga att man inte visste. Det går inte. Utan det man måste säga då är att jag prioriterar annat. Jag tycker det är viktigare att den här familjeveckan som sossarna föreslår, det är viktigare än liksom svenskarnas överlevnad. Och det andra jag reagerar på då, det är ju den här, du säger mitt folk. Jag ifrågasätter huruvida det här är mitt folk. Vad är det som gör dem till mitt folk? Är det att vi talar samma språk? Det finns många babbar som talar samma språk. Är det att vi delar samma biologiska bakgrund? Betyder det att svenska ättlingar i USA är mitt folk? Vi talar inte samma språk, vi har inte samma högtider och så vidare. Vad är det som gör dem till mitt folk? Är det att de bor i Sverige? Just nu bor inte jag i Sverige. Vi måste börja ifrågasätta om det här ens är vårt folk.
Och det får vi göra i nästa. Det är en viktig frågeställning. Vi lär ju återkomma till det. Ja, och den är viktig på allvar. Faktiskt. För att det omdefinierar mycket av det man gör också. Alltså, jag känner själv att när man kan frigöra sig från den konstanta, det är lite som att liksom du dumpas av en tjej och sen så håller du på och springer efter henne och liksom, kom gumman, kan vi inte försöka? Man liksom kackar ur fullständigt. Jag tror vi alla har varit där. Jag har det i alla fall. Man mår inte bra. Men när man klipper banden och bara, okej, du är din jävel, liksom, då får du vara så här. Då mår man bra igen och gör annat som bygger upp en själv. Det är lite samma här. Så länge, alltså, det här folket är ju ett jävla släpankare. Som håller ner den och håller ner alla som vill framåt. Och jag säger inte att vi ska liksom vända oss mot dem på det sättet. Och liksom, det är det som är huvudfienden på det sättet. Men att tala ärligt om det tror jag är en vettig idé.
Men det jag menar är att vi kanske, och det här som sagt, det här är en framtida diskussion, men ni som lyssnar på det här kan redan börja diskutera det här, samlas i små grupper och diskutera. För folkbegreppet i sig är intressant 2021. Vi definierar fortfarande vårt folk utefter en tid då nationalstaterna etablerades. Och frågan är om det ens är, eller om det kommer vara relevant de kommande 100 åren. Jag ser ju snarare en framtid av betydligt mindre stammar och klaner av olika slag, som visserligen kommer tillhöra diverse stater och överstatliga sammanslutningar, del under väldigt tyranniska ledarskap och så vidare. Men där vi snarare går tillbaka till hur världen såg ut för 1000 år sedan, för 1500 år sedan. Mm. Inte teknologiskt, utan hur vi organiserar oss och hur vi skapar lojaliteter och så vidare. För att, helt ärligt, förutom att vi har att vi delar stora delar DNA-historia, så har jag väldigt, väldigt, väldigt lite till övers och till gemensamt med människor som lever sina liv och röstar på Miljöpartiet och aktivt arbetar för att byta ut mitt folk, för att ge könshormoner till små barn, som vänder ryggen till våra traditioner och vår traditionella moral, som spottar på vår traditionella religion och så vidare. Jag vet inte om de är mitt folk. Det är där jag landar, och det är en lång diskussion som behöver föras, och kanske kan det här vara lite av ett startskott i det.
Jo, jag har några invändningar, men vi hoppar om idag.
Nej! Nej! Vi har Discord och vi hoppar dem. Det här var inte bra.
Discord?
Ja, alltså motsättningar. Vi håller inte med varandra. Icke-harmoni.
Jag tänkte på appen.
Ja, jag också. Vad ska vi ha med den? Det använder vi väl inte. Ja,
nu känner jag mig som farfar igen. Jag drog ett engelskt ord och bara, vadå? Kan man gå in på Discord och snacka lite? Nej.
Det blir inget Discord, men diskussionen fortsätter. Du kan lämna en kommentar under det här avsnittet eller skriva i Radio Svegots Telegram-chatt. Det är ett utmärkt sätt att diskutera vidare. Vi kommer vara tillbaka med Fredagstinget nästa fredag. Tycker du att Fredagstinget är bra? Tycker du att Radio Svegot är bra? Är det här någonting du vill ska fortsätta existera och kunna nå fler svenskar? Då behöver du bli stödprenumerant. Du går in på svegot.se, klickar på teckna stödprenumeration. Det är det enda sättet det här möjliggörs. Vi har inga stora donatörer eller finansiärer i bakgrunden. Vi har inga stora reklamavtal, och vi lägger ut allt material öppet för att det ska nå så många som möjligt. Men det är bara möjligt om du hjälper till och stödjer. Så in på svegot.se och teckna din stödprenumeration idag. Nu återstår bara för oss att önska en trevlig helg.